En podcast från Aftonbladet.
Hur är det nu? Har du mens just nu?
Nej, jag har inte det.
Okej.
Okay. Är vi synk?
Ja, för jag har inte heller det.
Okej. Okay. Mm. Jag tycker det är jobbigt att vi är i synk, för att du blir ju... Jag vet inte, du blir så jävla... Du har väldigt mycket PMS.
Ja, PMDS.
DS?
Ja.
Jaha, vad är det?
Det är liksom en jättesvårt och allvarlig PMS man får av doktorn.
Okej. Okay.
Alltså en diagnos.
Doktorn?
Doktorn. Jaha. Alltså okay. Psykisk ohälsa fast hormonell.
Okej, okay, men då har du det nu?
Nej.
Nej?
Vadå, har du PMS nu? För du har varit på ett jävla humör hela
morgonen. Ja, jag har varit på ett, men det handlar inte alls om det.
Vi har en gäst idag.
Vi har en gäst idag och det ska bli jättespännande att prata med honom. Det är Mattias Våg, frilansjournalisten och aktivisten, som skriver för Aftonbladet Kultur och bevakar den högerextrema miljön och mycket den högerextrema propagandamiljön, kan man säga. Han var ju också en av måltavlorna för de högerextrema maskerade små asen som störde det här mötet i Gubbängen förra veckan.
Förra veckan, ja. Mm.
Och han blev ju nedslagen. Mm. Han var verkligen en måltavla. Det var honom de gick på för att de hatar honom för att han skriver om dem.
Och men när de slog misshandlade honom så filmade de ju det också.
Ja, precis.
Och det är lite det vi ska prata om idag. Den högerextrema miljöns contentfabrik.
Ja, precis. För att det är en av de saker som han har skrivit om. Och många, och bland annat stiftelsen och tidskriften Expo också har skrivit om och analyserat just hur den här miljön förändras och hur man iscensätter våldet som en del i sin mediestrategi, helt enkelt.
Ja, använder sig av sociala medier och Telegram och Snapchat för att sprida massa olika slags content.
Mm. Precis som vi, fast utan våld.
Exakt.
Uh-huh.
Emotionellt våld. När du kallar mig misogyn, till exempel.
Ja. Men då tycker jag att det är väldigt viktigt, som jag skrev i en text häromdagen, att man kan skilja mellan olika typer av... Det måste gå en gräns mellan det riktiga våldet. Du kan inte hålla på att relativisera på det sättet som du precis gjorde nu.
Okay.
Nej. Men nu tycker jag att vi tar och släpper in Mattias i studion.
Det gör vi. Välkommen Mattias.
Mattias Våg, välkommen hit.
Tackar.
Jag tänkte på ett ord du hade med i texten som du skrev efter attacken i Gubbängen på Aftonbladet Kultur, och du använde ordet propagandavåld.
Mm.
Vad är propagandavåld?
Oh, propagandavåld är väl, man ska förstå hela den nya våg av ung höger eller ytterhöger som använder våld, men syftet är inte aktionerna i sig, utan det är liksom att filma det och lägga upp små klippta så här edits, som det kallas, små kortfilmer som visar. Det ska liksom, det är gjort för TikTok och Telegram och internchattar och Snapchat och spridas den formen, att du ska kunna se här får en person spö, eller här snos en prideflagga, eller liksom här görs någonting. Gärna hårt redigerat. Och det är något som Expo har liksom skrivit och granskat mycket om också nu i sin rapport. Och allt från liksom skolskjutningar till firmavåld liksom använder sig av den här... Liksom, propagandavåldsformen liksom med edits och filmer.
Du skriver om det också, ja, och det är ju samma sak då, liksom våld som content snarare än själva liksom smärtan eller skrämsen i stunden i sig, utan syftet är snarare den här stora publiken då. Är det liksom handlar det om att bygga en relation? Handlar det om att väcka engagemang? Alltså, vad är själva tekniken? Eller vad är själva känslan man vill uppnå med det här?
Ja, det så får det ju bra spridning. Mm. Liksom, att det är någonting som bara slår genom flödet. Så här, att det är just såna här filmer som handlar om allt från så här arga restaurangägare som börjar slåss med någon i kassan eller med i publik, det är ju, eller bråk på skolor, det är ju så här jättestort. Så det här är ju bara medvetet försök att skapa sådana, inte bara filma något som händer utan
iscensätta. Ja.
Och provocera fram det. Och ja, det känns, alltså högern har ju, alltså den här ytterhögern, fascismen har ju alltid liksom gillat att dramatisera och estetisera. Det har varit ett estetiserat våld. Mm. Men det här är ju någonstans här, barnen av TikTok, av sociala medier, liksom hur det ska liksom gå fram och presenteras. Mm.
Men vad är skillnaden mellan det våldet och till exempel, alltså tidigare politiskt våld? Jag tänkte vi pratade om John Rohn, som är, alltså, har det blivit värre eller är det ungefär samma men nu filmas det, eller är det liksom
John Rohn som mördades av nynazister 1995, en 14-årig pojke som var en av 90-talets såna stora fruktansvärda, en av många fruktansvärda våldshändelser under 90-talet.
Alltså är det typ ytterhögern, är det mer sånt våld nu, känner du? Eller är det liksom, är det samma fast nu är det för en annan orsak eller liksom det har en annan syfte?
Alltså, sånt våld har väl alltid funnits, men som ta som mordet på John Rohn eller mordet på syndikalisten Björn Söderberg då, som var 1999, eller polismorden i Alexander.
Som jag också snackas om så mycket just nu.
Ja, och det var ju liksom, där var våldet man kan säga ett ändamål i sig. Det var ju för att skada någon. Det var grovt. John Rohn var ju tortyrliknande. Mm. Men den här formen av våld är ju, det ska se bra ut på kamerorna. Så att det ska vara,
så det är mer performativt?
Ja, det är performativt på det sättet. Och det är ett annat sätt. Alltså, jag har ju råkat ut för våld förut när det gäller sånt här. Då har det ju varit att de har försökt skada en så mycket som möjligt. Så kändes det inte nu. Utan nu
skada
var det
liksom, en rent fysiskt?
Ja, fysiskt kroppen. Att man ska. Utan det här var, men man kan se hela inramningen, att det ska vara liksom som en snabb actionfilm. De rusar in, det ska vara, de hade så här överfallsspray med röd färg, de hade en brandfackla med röd rök och sen så filmas, så att det är väldigt så här dramatiserat på det sättet. Så här, för att,
och typ när de kommer in där då, de influencersna, influencersarna, är det då så här, vet du då, fakta, kommer han från den kanalen? Eller är det typ, finns det några sådana stora typ fascistiska kanaler med den här sortens innehåll? Eller är det typ,
vi kan länka
många,
till
många mini-influencers? Eller är det liksom,
det är snarare en hel underground, en hel djungel av olika kanaler som finns. Och det, jag kände inte till det här förrän jag hörde en mamma till en pojke som var misstänkt för att genomföra en skolattack. Och liksom, nej, men han kom bara in på den här scenen för han var så bra på att göra edits. Bara, vadå edits? Vad är det här för något? Nej, men han var inne på den scenen och hängde i de kanalerna och klippte sådana filmer och tittade på andra sådana filmer från hela världen. Så det var, ja, men så jag fick upp ögonen för liksom den där edition. Och då föll så här pusselbitarna på plats. Så här, det är därför det är så viktigt för dem att ta troféer. Eller, alltså fotbollsfirmor till exempel, när det gäller, man har så här ultrasgrupper på läktaren med banderoller. Då är det viktigt att skydda din banderoll. Och kommer motståndaren och tar den och visar det på film där de bränner den. Då är
det liksom, det är fattigt.
Det är fattigt, då har du inte kunnat stå upp för ditt lag. Och här har de översatt då det till att gå på Extinction Rebellion gick de på, eller på Pride-demonstrationer att ha. Det är ju ingen som går runt där och tänker att men den här fanan är vår
heliga.
Det är en så här hedersgrej i det. Och sen sprids ju de här filmerna, är ju ett sätt också att visa för varandra, liksom, att pusha varandra. Vi har gjort den här, vad har ni gjort? Mm. Så att det blir liksom en, sporra varandra i det.
Jag läste, du har ju skrivit om det här och Expo då har gjort en granskning om det här för ett tag sedan. Men det är konstigt för det känns som att, som du säger, att det är verkligen så enormt online. Men typ det enda man har hört om är ju typ så, man har hört lite så med gangsterrappen typ, att det är så, man ser en Gucci-kepp på TikTok och så blir man kriminell typ. Ja. Men det här känns som att det är mycket mer
oskrivet,
ja, eller
ouppmärksammat.
Exakt, och nu kanske då det kommer att bli mer uppmärksammat efter gubbängen då, men att det känns som att det är liksom...
Men det är väl också, jag tänker att vi lever i en politisk tid när det finns starka politiska krafter. Alltså jag tänker Sverigedemokraterna backar upp Sveriges regering. Det finns ju de gamla banden, liksom ideologiska personbanden liksom mot en högerextrem falang. Och det, så att det finns ju intressen av att inte lyfta fram det här ett stort problem idag. Eller vad tror du? Ja. Håller du med om den analysen, Mattias? Att det finns...
Jo, men sen är det ju... Att dagens, alltså, om man tar Sverigedemokraternas framgångar idag, det är ju inte så att Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson och de är någon så här organisatoriska genier som har lyckats manövrera sig fram, utan de har drivits fram av en alternativmedia. Och då är det en alternativmedia som både har flyttat gränserna högerut, vad som går att säga, och sen en annan som har ryckt i borgerlighetens gräsrötter, i liksom borgerliga väljare, och fått dem att vända ryggen åt Anna Kinberg Batra och liksom backa så Hanif Bali och liksom göra dem mogna för att samarbeta med SD. Så att den här stora alternativmediamiljön, det vi ser nu som jag tycker är nytt, är att den här, du har våld som är till för att vara influencervåld, liksom, att influera. Men du har också en ny våg av alternativmedier som är till för att influera till våld. Mm. Så att det är liksom, det där hänger ihop. Så att vi såg det bara veckan innan det här, liksom, mot det här EU-migrantlägret i Hjulsta.
Vad var det för någonting?
Det var romer som har ett läger ute i skogen där, och då gick en av de här alternativ media profilerna liksom, förtalsombudsmannen som han kallar sig,
som också har förföljt dig och som har varit på mig på bokmässan. Han är alltid där det är, men finns vänsterprofiler. Han heter Christian Pettersson.
Ja, Christian Pettersson.
Pettersson. Mm.
Så han gick ut i...
Lite härskarteknik att du sa fel namn.
Peter. Ja.
Men han gick ut i ett filma lägret och sen lägger han ut så här koordinatorerna och säger, varför gör ingen om vårstädning? Borde vi inte boka en dag för att folk går dit och gör en vårstädning? Och så går det en vecka och sen är Nordiska motståndsrörelsen där och filmar när de river och liksom jagar folk.
Alltså typ
och så.
Det är en pogrom, alltså de hetsar fram en.
Men där har jag en fråga. För att, alltså, är det att man hetsar fram våld? Alltså, är inte det som att tro på videovåld? Eller du vet, att man var så här, om man kollar på actionfilm på 80-talet och så blev man våldsam.
Fast det var ju våld. Alltså det är bara att
men hade det funnits ändå, eller finns det på grund av...
Det
eller förstår ni vad jag menar? Vad är, liksom, vad är början och vad är...
Alltså i de senaste rapporterna så här, från Säpo och... vad heter de militären?
MSB?
FOI.
Ja, FOI, ja. Mm.
Och senaste rapporterna från FOI, från Försvarets forskningsanstalt och så, där pratar man om en form av alternativmedia som plockar ut måltavlor, riktar in på måltavlor, man lyfter fram var folk bor, hur de ser ut, och att det ökar risken för terrorangreppen för dem, att just det där utpekandet höjer risken, så man vet att har de kört hård drive mot drag queens som läser sagor, då kommer hotbilden öka, att attentaten ökar mot dem. Så det är inte det här videovåldsdebatten, att folk generellt blir avtrubbade och liksom använder våld, utan det är snarare att det här används för att rikta in liksom, så här, rikta ilskan dit, att rikta, och då,
att det blir så personer eller då läger som är liksom
särskilt
utspekat. Alltså att det inte bara är en symbol längre, utan det här är det politiska problemet, den här personen.
Och då kommer det också statistiskt sett, ser man att det här liksom, så de har ett begrepp inom så här terrorismbekämpning där de pratar om den här relationen med liksom uthängningssidor och faktiska attentat, hur tätt sammankopplat det här är. Så det här liksom video, eller vad ska man säga, propagandavåldet. Ja, men jag tycker det är intressant med den här dubbla sidan där. Influencers influerar till våld. Våldsverkarna, de vill filma och liksom sprida för att liksom visa, så här, titta vad vi gör. Liksom, så här.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Eller ville du säga något?
Nej, jag tror bara att jag är intresserad. Alltså jag är bara intresserad av, alltså för att jag håller ju med, men jag är bara intresserad av, för att jag vet att när det var den här diskussionen om till exempel gangsterrappen, eller att den då uppviglade till våld, så tyckte jag att den debatten var ganska weird och platt och, eller liksom konstig, och då kopplade jag den till videovålden, så då bara undrar jag, men vad är skillnad på då det här? För det är ju skillnad, men bara vad är skillnaden liksom, eller ja. Eller kan content få en, hur kan content få en att begå brott som man inte hade begått annars? Alltså det är bara...
Jag kände ju, när den här attacken hände, så var inte jag förvånad, just för att det hade föregåtts av några veckors riktad hets mot mig. Så att då i olika sådana kanaler att de hade lagt ut att...
Vad är det för kanaler då? Om du beskriver lite, vad är det på Telegram, säger du? Alltså var sker det här för den som inte fattar någonting nu och bara, det här... propaganda, var pågår det någonstans? För jag tänker den stora majoriteten ser ju inte det här. Det liksom försiggår i någon slags digital mylla då.
Ja, Telegram är ju mer, där läggs det upp, där finns ingen censur och du kan lägga upp vad som helst, men det når en mer begränsad krets, och du skapar en intern krets där. Men sen lägger du på Twitter så får, eller liksom Instagram, får ju stor spridning på det, och TikTok. Och sen så används Snapchat för att sprida liksom filmerna internt mellan folk. Och så att det typiska, till exempel i vintras när de tog det här gänget då, som kallas för Pedo Hunting Sweden, som är lite samma som de här aktivklubbarna som jag har skrivit om. När man läser den där polisförundersökningen så bara inser man, gud vad de hoppar mellan olika chattarkanaler. Det görs en, nu går de ut på krogen på en kväll, och så utifrån krogen planerar de en aktion, och då har de här chattarna och liksom de rör sig mellan olika plattformar, så att jag tror att det är extremt svårt att kartlägga liksom, ha koll på det, för att det går inte att säga att ja, men de sitter här på den kanalen, på det forumet. Så.
Men när du märkte det då, nu är det en ökad aktivitet, nu är det någonting som händer här. Var ser du det då? Alltså hur märker du det?
Ja, alltså jag ser det, när det riktas mot mig så är det ju ofta så här sociala medier, att det är de pingar in en, lägger in en, att man ska liksom, som de här Pedo Hunting Sweden, de på ett sätt som har skrivit om det, och jag skrev om det i Aftonbladet, det innebär att varje ny misshandelfilm de lägger in så skriver de in etc. reporten och mig liksom, att vi ska, de där videorna ska komma upp liksom. Och
de sen pingar så, er eller taggar er eller så.
Och sen går in och skriver kommentarer mot oss. Så att det är, och det är samma sak liksom med andra, så fort det blir nyhetsnotis. Det är lite, jag tänker ibland att det här är liksom som, inte bara skolgårdsmobbing, utan det är så här som sadistiska ungar som gillar att plocka insekter, rycka av benen och se dem sprattlar. Att de vill gärna se det där sprattlandet, få reaktionen också. Att det är inte bara liksom att sprida, utan man vill se folk noja, bli oroliga eller liksom komma med någon motreaktion eller bli upprörd. Så här. Och det...
Men varför är extremhögern så besatt av pedofiler? Eller förstår du, det känns ofta som att de ligger så liksom, att det är så pedohunting, och så är det bara en massa fascister typ.
Ja, det är någonting just...
Eller har ni inte tänkt på det? Att det är så, de är liksom så...
Jo, men det är också en stor del av den här liksom konspirationsmiljön. Jag tänker i USA är det ju också hela det där QAnon, det finns en sån jättestark föreställning om att det är sånt konspirationstänkande ju, att det finns sådana nätverk som på något sätt undergräver och liksom Så det var kopplat till det.
Och det är nästan så att det är så spretig miljö som går åt olika håll. Men överallt finns den här frågeställningen. Men tänk på barnen då. Ja, det är barnen. Vi gör det här för att skydda dem som inte kan skydda sig själva. Den frågeställningen finns alltid där. Och det är väl också för att det är det mest legitima sättet att få använda våld eller vad som helst. Att vem kan vara mot... Det är att skydda barnen mot förövare.
Nej, för det är just där med till exempel dumpen eller pedohunting. Då tänker jag lite på den här feministiska sidan.
Gardet.
Alltså, ja, exakt. Alltså som också hängde ut. Mm. Eller som blev en slags uthängnings... liksom kanal. Ja, exakt. Och då var man så, men vänta lite, nu... Det var så här, me too. Och så skulle man ställa folk till svar. Sen så bara helt plötsligt det så... Nej, men vänta lite, nu börjar det bara kännas som att det är... Och sen så dumpen, typ. Alltså det är en sån intressant kedja.
Ja. Mm. Och jag tänker också den, det som vi har pratat mycket om i program, i vårt program. Café Bambino. Nej, men hur... ja, men kraften i de här plattformarna och algoritmerna, att det är alltid en viss typ av innehåll som fungerar väldigt bra. Det är ju det. Och jag tänker också att den logiken finns ju kring... pedofili. Ja, därför att det väcker ju någonting, dels så, som du säger Mattias, att det är det någonting som folk, där folk tycker att det är legitimt att använda våld, så är det liksom när barn utsätts för sexuella övergrepp. Men också att det väcker så starka känslor överhuvudtaget, så att det går att få väldigt bra spridning. Det är ett material som det går att få väldigt bra spridning på, därför att de här algoritmerna lyfter upp den typen av material som har väldigt som gör människor förbannade, helt enkelt.
Och nu börjar det bli så angreppen mot universitetsforskning, kritiska VT-studier och olika former av genusforskning, allt könslagen liksom, eller transpersoner, allt.
Roligt att du säger könslagen, könstillhörighetslagen. men det blev så långt så alla började kalla den för könslagen. Ja, jag tycker det är kul. Ja.
Nej, men det, och jag tänker också att det är så sjukt för att, alltså, eftersom jag har varit inne och kollat lite på det här, så men kollar man typ på en... Jag tänkte på det här veckan när vi pratade om Jordan B. Peterson, så snackade jag med en kille här på Aftonbladet som var så, det är helt sjukt, man kan typ aldrig vara på internet utan att få en Jordan B. Peterson video rekommenderad. Och jag hade, innan jag liksom gick in och kollade på YouTube för typ tre veckor sedan,
innan du googlade Jordan B. Peterson första gången,
nej men inte ens googlat, han har aldrig dykt upp i min algoritm, alltså jag har inte haft en enda Jordan B. Peterson video på min YouTube någonsin. Alltså, och jag vet att det var när jag skrev om Riks också, för då intervjuade jag ju dig, eller vi hade gjort research-samtal med dig innan och intervjuade dig, som är Sverigedemokraternas...
Alltså SD-kanalen.
Exakt. Innan dess hade jag liksom aldrig haft någon sån högerextrem media i min algoritm, och sen så var ju min YouTube förstörd i typ 2 år. Men nu är det också helt borta, nu är det som att det inte finns. Ja. Typ. Så det är också... Jag kan också fatta typ att föräldrar blir helt... Alltså om man tänker på om det är som det här med skolskjutningen eller han som mördade, som också blev radikaliserad, som jag också skrev om, som mördade 2 lärare på latinskolan i Malmö. Ja, men att det måste finnas sånt, det känns som att det skulle kunna uppstå sådana här glapp mellan barn och föräldrar.
Det är både, och jag tänker glapp mellan barn och föräldrar, men också det här stora liksom könsglappet som ju finns i politisk tillhörighet nu, både i våran ålder men framförallt bland unga, och det driver ju de här miljöerna algoritmerna fram därför att, som du säger, vissa, jag får aldrig upp någonting, jag får bara sådana städvideor på YouTube.
Nej, men också så typ
smink och städ.
Ja, och min kille är typ så, såg du den avrättningen i Irak? Bara, what the fuck pratar du om? Nej, alltså. Nej.
Och jag har ju börjat följa mycket sådana här gymnazister, de här nazisterna som gymmar och aktiv klubb.
Det har du ju skrivit om också i Aftonbladet.
Och följ bilden har blivit inte att jag får, så, jag får massor med träningsvideos. Det är ena hälften av mitt flöde nu. Tack för den, det behöver jag liksom. Men andra hälften är bara studsande bröst liksom. För det är vad de följer. De är väldigt förtjusta i det. Det är det som mitt flöde är helt
fullt. Okej, ja, men ett klassiskt manligt flöde.
Ja, det är manliga
flödet. Men det är så segregerat. Alltså, det är en helt ny form av segregation. Och att det blir så svårt att nå också. Eller liksom att det är så svårt att...
Nej, men det är svårt att se överhuvudtaget.
Och få in en annan röst.
Ja, och du vet inte ens att du lever i ett ghetto. I ett informationsghetto. Du har ingen aning om det. Eller man tänker ju inte på det. Man kanske vet det på något sånt intellektuellt plan. Men det är inget man tänker på dagligdags, tänker jag. Men för att fråga dig, Mattias. För du har ju varit med länge. Jag minns dig från när du ordnade såna... bil, alltså vi satte på Kungsgatan och stoppade trafiken. Vad hette de nu igen?
Kulturkrockar.
Det var så
vi
kul.
Fyllde trafik, vi blockerade vägen och fyllde den med kultur istället. Ja, så att det skulle vara.
Det är så stor skillnad, vi har pratat om det förut, men det är så stor skillnad då från nu. Det här var på kanske tidigt 90-tal.
Ja,
och då var det som man åkte in, kanske skolkade en halv dag från gymnasiet, åkte in och satte sig på Kungsgatan och blockerade trafiken. Och det som var kul då var att alla vuxna som gick förbi var så här: gud vad kul att ni engagerar er ungdomar, vad kul att ni är politiskt aktiva, och idag så är det bara så här: kör över dem, de kan dra åt helvete, sätt dem i fängelse,
jag ska till jobbet,
jag ska till jobbet.
Ja, vi fick ju faktiskt
terroristlagstiftning. Ja.
Astrid Lindgren och Hasse Alfredsson betalar våra böter för en av de där trafikerna.
Oj jävlar,
det var så mysig stämning och liksom trevligt och alltihopa. Men i alla fall, min poäng var att du har varit med ett tag. Och då undrar jag, om du jämför, för jag intresserar mig just nu också mycket för 90-talet, och det är så bizarrt på ett sätt nu när jag läser om 90-talet, och jag var ju ändå med då och liksom medveten, politiskt medveten, men jag har glömt allting. Jag har glömt mycket hur fruktansvärt våldet var, hur brutalt det var, och alla flyktingförläggningar som brann och morden och liksom rädslan och sådär, alla misshandlar. Men om du jämför, om du liksom drar ut någon slags tidslinje då, 90-talet med den väldigt våldsamma tiden som det också var, och så här, hur har kurvorna, är vi tillbaka på samma plats, är det en lika farlig plats eller är den värre, och ja, hur ser du på tiden?
Alltså på 90-talet så var Sverige världsledande i världen på nazistisk vitmaktmusik. Vi producerade mest sån musik och det kom in massor med pengar in i den rörelsen. Och när den polisen och alla började stänga ner deras tryckerier så att de tappade pengar och började slåss om det, då gick de in i terrorism i slutet av 90-talet, 99, som ledde till den här stora namnpubliceringen mot dem. Och då var det ju så extremt grovt våld och det var riktat, och det, förutom de här stora händelserna, så var det bomb- och brandattentat mot en rad vänsterlokaler, attacker på vänstermöten. Men då var de liksom på jakt, att de skildrade det här liksom, att de är raskrigarna som kämpar för Sverige. Sen svängde det helt och då blev det, började de prata om svenskfientlighet istället, och att de var utsatta offer. Och,
är det 00-talet?
Ja, då är det 00-talet. Och då kom
det
istället,
kulturrasismen.
Ja, då kom kulturrasism och de var utsatta, men då kom också det här med fotbollsfirmorna växte så oerhört, så alla grupper liksom började se ut som fotbollsfirmer, och det var liksom skulle mötas och slåss och göra upp på det sättet. Och det,
mindre, då var politiskt, det, mindre politiskt våld då? Eller hur skulle
man, även det politiska våldet tog den formen, men då var det så viktigt att visa att du hade vunnit. Så då kom det där med filmen och bilderna in, att du skulle visa att ja, men det var de som åkte i backen. Så här, om du inte dokumenterar det så... För det är de här terroristgrupperna, de vill ju inte leverera bevismaterial över sina egna dåd till polisen. Men det började här liksom vara första steget.
Och sen vad publicerade man dem då?
Ja, då hade man olika sajter som man lade upp det på för att visa. Det fanns så, fotbollsfirmorna hade också så vissa forum där så här, vilka vann den här, det var ju som matchresultat liksom, vilka vann den här firmastriden, och så såg det ut även liksom på liksom de fascistiska liksom hemsidorna, medan det här våldet idag som ska skapa content på ett sätt så är det en lägre nivå. Men också mer spritt på kanske ett annat sätt. För att det är ju dålig content att skapa för grovt våld. För då vänder du kanske tittaren emot det på ett sätt. Så här. Men samtidigt har det ju alla de terrordåd som har varit liksom mot så här incels som har gjort eller mot muslimska moskéer eller synagoger. Det är ju så här streamas. Liksom. Mm. Och Anders Behring Breivik som var... Hela hans terrordådet var ju som en PR-aktion för hans manifest. Mm. Liksom, att det, man tar till det stora som gör att alla måste tala om det och då publicerar man det här manifestet. Mm. Så manifest har blivit så viktigt. Så att jag tror att det är den här viktiga. Terror har blivit kommunikation. Liksom, att terror är ett, och att det där... filmen, manifestet... Att
tränga igenom bruset. Liksom.
Och nu har vi det här i bara liksom en så här uppstyckad kort version där det är liksom Anders Behring Breiviks manifest var ju flera tusen sidor. Mm. Liksom. Nu ska det vara liksom ett edit på 30 sekunder som du ska presentera. Det ska vara kort, snabbt, det ska funka i flödet, du ska sprida det vidare. Bara, wow! Så här. Det är...
Men varför, liksom, eller du sa innan att, typ så här, jag menar att högern alltid var så estetiserade att de kommer in där i gubbäggen med röd rök och hitan och ditan. Och typ. Varför har inte vänster någon sån våldsinfluencer?
Våldsinfluencer.
Ja. Eller varför känns det som att högern äger internet?
Ja, alltså... Vänstern var ju någonstans starka på internet ända till sociala medierna kom. Liksom. Och det sociala medierna gjorde någonstans för att slå ut alla vänsterplattformar medan högerns sajter på ett sätt var cancelade. Liksom, att de kunde inte komma ut i det. De var tvungna att ha kvar sin alternativstruktur medan... Medan jag tror att vänstern...
Vad hade vänstern för sajter då? Eller vad var det som...
Ja, men innan fanns en rad sajter som hette så här Gälla, Motkraft, Indymedia som var rätt stora som användes för att...
Det var på bloggarnas tid mer.
Ja.
Men vad var det? Var det nyhetssajter eller var det...
Sådana aktivistforum och nyhetssajter.
Mm. Och hela den där FRA-protesten mot den här liksom avlyssningslagen, det var ju en sån här typisk så här, en massa bloggare som skapade...
Bloggbävning.
Bloggbävning, vad tror du?
Har du hört det? Aldrig hört bloggbävning.
Då skapar vi en bloggbävning.
Så att alla bara bloggade om det på samma gång.
Ja, exakt.
Ja, okej. Och sen så kom sociala medier.
Ja. Och det är ju svårt, det blir ju alltid så att varje ny sociala media ses både som att det har en frigörande revolutionär potential och sen en farlig potential att man pratar om Facebook-revolutioner, Twitter-revolutioner under arabiska våren. Och då hade vi bloggbävning här innan det. Liksom. Och nu är det liksom TikTok-hotet.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Samtidigt så finns det ju... Jag tänker som Bilan Osman som var journalist från Dagens ETC och Expo. Hon råkade ju ut för han Christian Petersson att han gjorde en fejkad historia liksom att han hade förfört henne för att skapa liksom content och få henne på information. Och så spred han ut det i olika somaliska, muslimska communities. Mm. Och på Twitter fick han ju miljoner spridningar på sin film. Och det fick en enorm sån spridning att det blir så massivt. Så även om trakasserin i texten kanske är på en låg nivå så blir massspridningen så enorm. Mm. Jag kommer ihåg när Facebook började med de här events, att du kunde fixa ett event. Då blev det ju så här ett problem att polisen var i flera städer. Att det var så här, mina föräldrar är inte hemma på lördag, det är FF, kom hit och ha fest. Och så gjorde de ett event och så plötsligt så spred, och som var öppet. Uh-huh. Så bara plötsligt så stod det 1000 ungdomar där utanför det huset. Mm. Så att liksom, de har fått begränsa det där, att det är informationskaskader som de kallar det. Att det får sån offentlig spridning, och idag är det ju tvärtom, du kan inte få spridning längre med artiklar eller någonting i flöden, att de har bara begränsat, du måste betala för det. Men de här liksom, edit-scenerna har då hittat andra sätt att liksom få sin så här, content-spridning.
Att det är typ rörligt content och att det är så känslobaserat, I guess, inte att man behöver läsa något tråkigt.
Nej, utan det är bara korta korta, snabba action-klipp. Sådana som vi också brukar göra för Café Bambino.
Exakt.
Reklam. Det går, men det är inte riktigt samma densitet i det.
Det är inte att jag bara ska fucka upp det.
Nej, det känns att det smakar någon gång och hängt i luften.
Emotionally.
Men jag kommer ihåg det första YouTube-klipp jag någonsin såg när YouTube kom. Det var ju så här bumfights. Så att folk som har filmat hemlösa som slog. Så att det...
Sen kom ju hela IS-rekrytering, alla de propaganda. Det var ju så himla stort, tänker jag. Hela, alla de liksom avrättningarna och rekryteringsfilmerna och väldigt så påkostade. Men det var verkligen YouTube. Det var ju YouTubes stora tid.
Kan man inte vara vänster och stor på sociala medier? Eller liksom, är algoritmen inte... Är det för svårt att liksom tränga igenom algoritmen?
Men jag vet inte, jag tänker att det finns någon... Jag tror att det skulle... Vi pratade faktiskt med Magdalena Andersson om det här när hon var här. Det är vårt minst tittade
någonsin.
Men, nej, men det jag ville säga är bara att jag tror inte... Jag tror att det finns en så vredespotential också på vänsterkanten som handlar om... men du skulle kunna bygga case kring så här, någon som har blivit felbehandlad i äldrevården, i demensvården, eller liksom någons mormor som... tack vare skattesänkningar eller inte får den vård hen behöver, men då måste du ju göra en helt liksom göra det här känslotunga, eller någon som har dött på sin arbetsplats på grund av bristande, det inte finns ett arbetsskydd som, jag tror att det skulle gå, men man är så himla rädd och försiktig för det av integritetsskäl och politiska skäl av att liksom gå in i den här, det är ju så, jag vet inte, det är, man måste liksom vara beredd på känslorna som man väcker då också, ta hand om dem och göra någonting med dem, och jag uppfattar inte att den liksom politiska viljan finns riktigt, men jag tror absolut att det skulle gå, ärligt talat. Men,
ja, jag har vänner som försökte ett tag liksom göra det.
Tror att de du gjorde, att det skulle gå? Eller tror
de
att
gjorde
jag fel?
Korta sådana filmer som de kallade konkret, som de släppte.
Ja.
Och då var det ofta så här kring Nya Karolinska eller något sånt. Det var hårt klippt och det skulle vädja till känslor. Mm. Det skulle peka ut en motpart. Hela liksom den här populismens grundidé. Mm. Liksom. Där eliten, de gör det här mot oss. Och, så här, det fick ju spridning, men jag vet inte, någonstans sitter det djupare i oss. Och jag tror också det var lättare innan högen började göra det. Och när högen gör det, då backar vi från att göra det. Istället för att säga, okej, det här är arenan vi måste slåss på. Ja, så blir det bara...
Jag kan inte bestämma mig för vad jag tycker. För att jag kan verkligen gå runt så bara, jag längtar efter vänsterpopulism. Och sen så när jag ser vänsterpopulism så är jag så... Stäng av. Alltså,
jag vill inte se det här.
Det här är korkat, det är dåligt, det är inte så här man bygger förändring. Eller
nej. Nej. Och sen är det varje försök till vänsterpopulism, man bara, ja, nu kommer det. Och så går det ett år så bara, vänta, sitter du i Riks nu och pratar liksom, i Sverige? Vad hände liksom?
Ja, gör du
skulle
Lotta
ju vara vår motröst och nu
du
låter
du
som dem.
Ja, men typ att all populism också bara blir att det bara är så, och så är man samtal, så blir man samtalsaktivism och sen så är man fascist.
Ja.
Typ Jan Emanuel.
Ja. Du längtar efter en ren vänsterpopulism. En clean,
nej, men jag tänker
vänsterpopulism med rena händer.
Hur ska vi kunna inte förlora inte bara slaget utan kriget. För jag menar, internet är ju så, det är ju liksom
det är det vi har.
70% av våra liv. Typ vi är ju,
vi kan 90% inte... av ditt
ja,
liv.
Exakt, 90% av mitt liv. Och jag sitter liksom bara och kollar hela dagarna på Riks och Jordan B. Peterson.
Gör du det? Det var efter du gjorde den där researchen.
Exakt.
Vad tittade du på innan dess då? Ingenting med vänster.
Vi har ju pratat att man skulle också banta typ. Eller?
Jo, men du håller ju också på att det är också, du är en bra case-studie, för du håller ju också på att radikaliseras högerut.
Men jag tar ju in så mycket. Jag tar in så fruktansvärt mycket.
Ja. Men, så att jag är inte förvånad.
Nej. Men det är mycket att man kan rage, man kan ju rage kolla mycket också. Alltså, att
tror man.
Nej, men det är det jag menar. Ja. Gör man det eller blir man liksom radikaliserad?
Ja. Ja, vi får se. Ja, vi får verkligen se. Jag ger det 6 månader.
Jag tror också att många av de där kontorna, att folk har blivit, det är inte bara att man blir så här faktaresistent eller inte kollar källor, utan också att man skiter i avsändare mycket mer idag än tidigare. Tidigare var det viktigare att liksom, jag sprider inte ett högerkonto och jag är vänster, men idag kan du sitta och liksom vara socialdemokrat och sprida en debattartikel som är liksom från kristna abortmotståndare, bara den handlar om att den är emot trans, så att säga. Det skulle man inte gjort förut. Att det, skit i vem avsändaren är, liksom, gillar jag just det här i det här klippet, budskapet, exakt, då sprider jag det liksom, och bryr mig inte om vad de har gjort.
Ja, till exempel, jag brukar för fan vara skitnoga med det där, men jag råkade förra året dela en grej som visade sig vara från ett jävla NASA-konto. Och det var arga snickarens rättegång när han hade snott...
Det är ju Christian Peterssons klipp.
Ja, exakt!
Var det jag?
Jag tog ner det direkt igen. Jag tog ner det direkt igen. Men för då var jag helt så, shit, det här är verkligen vad man vill se. Alltså det är så jävla, det finns ju, egentligen så är det typ sån Aftonbladet-logik på de här människorna. För de är ju så här, vad vill man se?
Verkligen.
Vad verkligen spelar an på de små... Typ nu när jag var inne och bara kollade Aftonbladet häromdagen, så var det så, vad ska du göra i sommar för dina fötter ska lukta äckligt, och sen så var det så, den här har cancer, och så var det så, ja, exakt så här är det typ. Och så är ju liksom...
Du sa, Mattias, vilket ju är sant, att de här höger liksom fringen, de hade aldrig tillgång till mainstream media då. De fick inte släppas in där, deras texter publicerades inte, de fick ingen tillgång till paneler. Så att när internet kom och sociala medier, så var det en möjlighet att liksom bryta det monopolet som, eller den dominansen. Och det gjorde också att de... Jag tänker att de har också varit väldigt bra på att bygga relation. Alltså den som har tillgång till ett, liksom ett stort medium eller tillgång till stora kanaler, den behöver inte riktigt bry sig om liksom relationen, reaktionen. Om du har massa lyssning eller tittning ändå, så spelar det inte... Ja, du tänker inte så mycket på vad folk egentligen tänker, kanske vad de egentligen vill ha, bla bla bla. Men de här miljöerna där man behöver tänka så himla noga på, vad är det som faktiskt når ut, vad är det som faktiskt når fram, hur väcker vi de här känslorna, var finns engagemanget? Så där finns en annan, helt annan, ett annat intresse för det här engagemangsbygget. Men det kanske också hänger ihop med liksom vänsterns politiska strukturer, som är så parti liksom, det är ju väldigt, det bygger på partierna, och det är den, liksom, de demokratiska strukturerna. Så det finns ju också en rädsla, tänker jag, för engagemanget som man inte kan kontrollera. Det engagemang som man själv inte kan kontrollera, det vill man liksom egentligen inte ha någonting att göra med, för att det är farligt. Liksom.
Jag var inbjuden till LO, till, de hade en så här tvärkommitté som jobbade antirasism, och pratade just om det där.
Ja.
Och så försökte jag förklara för dem, sluta tänka så här toppstyrt, att Sverigedemokraterna, att det är er motpart ovanifrån. De är en rörelse som kommer underifrån, och de har en massa röster, det är massor med initiativ underifrån, och ni måste kontra det på samma sätt. Så här. Men LOs mediehus har istället centrerat alla sina, att det, de centrerar alla tidningar och kanaler. Varför kan inte LO-folk driva liksom 100 olika lokala alternativsajter som gör sina grejer? Så här. Ja, men det skulle inte funka, vi har inte en sån struktur.
Nej, men då kanske de publicerar saker som går emot LOs linje när det gäller minimilöner eller när det gäller strejkrätt. Eller vad det, nu. Alltså, det är ju den oron som finns, att det blir ett budskap som man själv inte kontrollerar. Och jag tror bara, jag håller med dig, alltså, jag tror att det är en felaktig syn på hur informationslandskapet idag egentligen fungerar. Man måste bygga utifrån andra principer, men det är svårt.
Men
det
tycker jag
tror att det, jag brukar alltid när jag föreläser om populism, om man säger så här, de här auktoritära personligheterna, Bolsonaro, Trump och liksom alla sådana, och jag bara, men ni missar det liksom, att det finns två sidor av det här. Du har en samlande gestalt som alla någonstans enas under I resten så är det ren anarki. Det är en rent anarkistisk rörelse där alla gör som de vill. De lägger sitt egna pussel, de har sina egna kanaler.
Och Trump håller inte på och säger, du får inte prata om det där. Det där är jättedåligt.
Nej.
Eller hur?
Han antingen spelar han ovetande eller så flörtar han med det. Exakt. Eller gör en liten blinkning till det. Så här, och bara markerar att det där är hans paraply. Och att han, också hans budskap är utformat så att det ska nå ut till alla målgrupper. Att det här går dit, det går till vapen. Lobbyn, det går till evangeliska kyrkan, det går till konspiracisterna. Så här, medan hos oss lever mycket den här massfolkrörelsepartimodellen kvar som är väldigt centraliserad, väldigt styrd ovanifrån. Och man kan inte tillåta en sånt. Och det spelar ingen roll vilket parti det än är. Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sossarna eller Moderaterna. Man har inte det utrymme. Men Sverigedemokraterna, de har faktiskt det utrymmet. Det är en svag partistruktur. Så de är bara, låt folk göra vad de vill. Går de för långt så slänger vi ut dem. Och nu behöver de inte slänga ut dem längre ens. Så,
men jag tänker mycket på hur det kommer gå för till exempel Sossarna eller Vänsterpartiet, för det känns som att alla unga nu, ingen bryr sig om partier längre, utan det man engagerar sig i är ju frågor liksom. Och sen så
personer,
men jag tänker också frågor så mycket och att det spelar liksom inte riktigt roll vem som driver frågan, bara frågan drivs eller och så tänker jag också på nej, alltså som Naomi Klein skriver om det här med queerdenken.
Förklara vad det är då.
Jo, men det är ju liksom som en diagonal då, hur till exempel under pandemin då, att den stora, att liksom att extremhögern och alternativhögern blev så stor också med hjälp av antivaxare som kommer ur den spirituella rörelsen till exempel. Eller
hon knyter an till.
Men där hon ju också skriver att hon skriver om det utifrån som att det också är vänsterns misslyckande för att vänstern inte kunde tillåta en viss oro till exempel eller ett visst ifrågasättande om munskydd till exempel som ju var en jättestor fråga i USA och Kanada, inte lika stor i Sverige men också jättestor i Tyskland. Ja. Eller oro till exempel för vaccinering om man var gravid eller som ju går att då debanka lätt till exempel, men att om inte om vänstern hade kunnat ta sig tid och ta den oron på allvar istället för bara skjuta den från sig och säga nej men det där är konspirationsteorier och bla bla bla. Alltså det är också, hon har också ganska självkritisk syn på det där.
Och samtidigt, det är ju jätteintressant, och samtidigt när du säger det där så blir man ju också så här, hjälp, vad händer då om också, det känns som att den så här sista bastionen faller då, om ingen står upp för, du vet, vetenskap.
Nej, men hon menar ju inte att man inte ska stå upp för det, utan med typ så här, att det inte behöver kanske vara lika så här, men det här är vår linje, eller så här tycker vi, utan att man, eller? Särskilt om det är mer uppbrutet som det är nu, att det är liksom inte...
Alltså, men du menar ju ändå att man ska liksom lyssna på det, eller hon menar ändå att man ska lyssna på det.
Ja, jag håller med om det.
Ja, för där queer-denken eller queer-front och queer med ett e och liksom det är tvär.
Att det är liksom inte queer.
Exakt. Utan det är liksom skapa tvärallianser. Det är allt från där bensinupproret eller bondeprotesterna, hur snabba de är där och försöka skapa liksom en tvärallians och ta sig in i det här. Liksom. Minsta lilla vindkraftsmotstånd i en Dalakommun, då är de där och försöker bonda. Liksom,
och då skriver Naomi Klein då bland annat om Naomi Wolf som är ju en...
Hennes dubbelgångare
som är en gammal, mer liberal, feministisk författare eller hur fan man ska kalla henne. Men att hon då också bygger en publik att extremhögern och hon, de kan då liksom sätta sina... Vi behöver inte prata om abortfrågan när vi ses till exempel på din YouTube-kanal, utan då pratar vi bara om vaccin och så är det det vi bygger vår following runt, eller för det handlar ju mycket om following och, istället för att liksom stanna eller hänga upp sig på olikheterna typ.
Vad tror du kommer hända nu de närmaste... vad har vi kvar? 2 till nästa val? 2,5 år, va?
Jag tror.
Eller, hur långt är det? Jag kommer inte ihåg. Men vad ser du framför dig nu för utveckling?
Ja, jag känner mig så här oroad på 2 plan. För att jag tror att det som händer i högern... Jag bodde ju i Italien under Berlusconis år. Och sen så, om man såg hur Trump jobbade, det var alltid att öppna upp helt åt högern, ytterhögern. Släpp in alla, liksom. Mm. Ingen kritik åt höger. Mm. Och på så sätt ska de ha ryggen fri och liksom enad front mot vänstern. Men så såg man ju också hur det där slog tillbaka som med till exempel Charlottesville, kravallerna, liksom, nazistkravallerna som drabbade Trump. Liksom. Och sen så Kapitoliumstormningen. Mm. Att släpper man in alla så får de in alla konspirationsgalningar. Mm. Allt sånt så nära makten.
Det är det du vill, Tone. Mm.
Ja. Det är det jag vill. Ja.
Och det tror jag liksom kommer vara tidens stora problem nu. Att nu börjar SD är så himla... Alltså det är inte så att nu har de vunnit kriminalpolitiken, klimatpolitiken, invandringspolitiken, men det är inga champagnekorkar, utan det är alltså oerhört bitterhet och ilska om vilja till hämnd och att de säger att men det är finborgarna, ni har liksom inte brytt om det, vi har fått ta smällarna och nu när det plötsligt så går bra, då kommer ni och ska representera och ta de här frågorna oss. Så de vill ha liksom hämndens timme, de vill att man ska göra upp med dem som skapade det här. Mm. Det här blir en sån jädra surdeg som liksom håller på att explodera inne i tider som de måste hantera. Och därför tror jag den här händelsen liksom i Gubbängen, det liksom sätter hela tiden på prövning. Liksom. Mm. Samtidigt så känner jag då vänstern har liksom någonstans... Om det här är ett hegemoniskifte, att det är liksom, vi har gått från en nyliberal där allt måste anpassas efter ett nyliberalt sätt att se på världen till att allt måste vara på ett rätt konservativt sätt. Mm. Vi måste tänka att det finns hot, vi måste ha liksom skydd, vi måste kunna straffa och att även vänsterns politik byggs på det. Liksom. Mm. Och det tycker jag är mer oroväckande, för då man behöver någon mothegemoni som ifrågasätter allt det där. Och jag ser inte det inom vänstern. Och jag tänker hur man pratar om attentatet eller liksom attacken i Gubbängen. Det går ju också att stoppa in i ett sånt här konservativt ramverk. Att vi behöver ökat skydd. Vi behöver hårdare straff. Vi behöver
fler poliser.
Ja, skydda mot demokratins fiender. Mm. På ett sätt som egentligen inte skapar ett öppnare och friare samhälle utan spelar på det planen. Så den vänster jag längtar efter ser jag inte för stunden. Liksom. Mm.
Mm. Okej, det var ju tråkigt slut tråkigt på det här samtalet.
Nej, men jag hoppas ändå det. Gubbängen hörde en sån röst.
Jag ska börja göra sån här edit.
Men någon gång, vi tror ju ändå på dialektikens... Ja.
Jo, det
pendel,
kommer pendla.
Rörelser,
kommer.
Men vi hoppas att det går fort. Jag försöker hitta, i alla fall.
Toxic positivity. Jävlar. Okay.
Tack Mattias för att du kom hit. Ja.
Tack Mattias. Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.